Kom närmare. Det mörknar. Men kanske ljusnar det snart igen. Ditt liv ska bära mig. Jag har en koltrast som sjunger timman innan gryningen. En sång in i mörkret. En sång av hopp och en strimma. Kanske skulle Maria Magdalena känna sig igen i den sången. Det är inte omöjligt. Maria från Magdala är en kvinna som många fungerar. Vi möter henne i konsten, i musiken, i litteraturen och det är skrivits musikaler. Kanske för att hon är en av de kvinnor som nämns oftast i evangelierna. Samtidigt vet vi egentligen inte särskilt mycket om henne. Mer än att hon ständigt var där, i närheten av Jesus och de andra. Det öppnar upp för fantasi. Det finns skrifter, främst det så kallade Maria-evangeliet som hittades i Egypten i slutet av 1800-talet. Där det förs fram tankar om kvinnligt ledarskap bland de första kristna. Och där nämns både Petrus och Maria från Magdala. De flesta forskare idag menar att Bibels berättelser om henne bygger på en kvinna som en gång levde, men som ändå är ganska okänd för oss. Vilket ju också gäller för de andra lärjungarna. Men visst är det spännande att hon tycks ha varit en andlig auktoritet redan för de första kristna. Det vi vet är att Jesus botade henne från 7 demoner och att hon sedan följde honom troget. Oavsett vad demonerna står för så innebär mötet med Jesus helt klart en radikal förändring i hennes liv. Från att ha varit besatt eller svårt sjuk till att bli helt befriad. Utifrån vad vi vet hur sjuka människor behandlades i det här samhället så hade hon säkert levt utanför gemenskapen. Kanske som en utstött. Någon som inte kunde eller inte fick vara en del av det övriga samhället. Hur länge det varit så det vet vi inte. Men när hon möter Jesus är Maria en vuxen kvinna. Och från att ha varit någon vid sidan av blir hon nu en tydlig del av en gemenskap som verkar umgåtts mer eller mindre natt och dag. Snacka om intensiv samvaro. Utan att vilja förringa det som Marias demoner innebar för henne tänker jag att de kan fungera som en bild för det som många av oss brottas med. Demoner i form av inre kritiska röster som styr våra liv och som hindrar oss ibland från att blomma ut. Röster som ständigt talar om för oss att vi inte presterar som vi borde. Röster som väcker skam över vilka vi är och vad vi har varit med om. Röster som intalar oss att när som helst kommer människor upptäcka att jag egentligen är fejk. Jag kan inte allt det där som jag borde kunna. Gör inte allt jag borde göra. Också våra demoner kan behöva dras fram i ljuset. Och även vi kan behöva befrielse från sådant som binder eller hindrar oss. Kanske är det för att Maria från Magdala själv har levt i mörker och utsatthet som hon inte är rädd för att följa Jesus ända fram till korset och stanna kvar där då han dör. För det krävs ett visst mod att göra det. De är en mindre grupp av kvinnor och även några män som stannar kvar ända in i det sista. När Maria tillsammans med en liten grupp andra personer går till graven dagen efter sabbaten har de flesta lärjungarna låst in sig på ett rum av rädsla för att råka ut för samma sak som Jesus. Men Maria sitter inte i det där rummet. Hon går till graven med kryddor för att göra sin vän en sista tjänst. Och det är där vid graven som flera av evangelierna beskriver som Jesus visar sig för henne. Hon är det första vittnet till att han har uppstått. Jesus har uppenbarligen förtroende för henne. Han vet att hon kommer att klara den psykiska press som det mötet innebär. Han vet att hon också kommer att vittna om vad hon har varit med om. Hon kommer inte att vara tyst. Trots att kvinnor vid den här tiden inte räknades som vittnen. Så väljer Jesus en kvinna till just detta. Jag tycker att det är intressant att en del av de berättelser som väts kring Maria handlar om att hon skulle ha varit prostituerad, vilket inte alls står någonting om i bibeltexterna. Eller att hon skulle ha haft ett förhållande till Jesus så att de skulle ha varit ett par. Inte heller det står det något om i Bibeln. Däremot finns det senaste vissa antydningar till i några av de alternativa böckerna som inte kom med i kanoniseringen av Nya testamentet. Men jag undrar, gör de där bilderna något med oss när vi tänker kring Maria? Gör det någonting med förståelse för vem hon är? Och jag tänker att oavsett vad hon har varit med om innan eller om hon och Jesus hade en kärleksrelation eller inte, så är hon viktig för den hon är. Hon är ett vittne och en av dem som är med och bygger Guds rike. När Maria möter Jesus utanför graven känner hon först inte igen honom. Hon tror att det är trädgårdsmästaren och frågar om han möjligtvis vet var de har lagt hennes mästare, för hon hittar ju inte kroppen. Jesus svarar inte på frågan utan ser på henne med sin varma blick. Som att ta in henne. Och så säger han: Maria. Och när hon hör den rösten och hör sitt namn så känner hon igen honom och vänder sig om och säger: Rabboni. Det betyder mästare eller lärare. Just det här mötet är oerhört starkt. Jesus säger hennes namn, Maria. Och våra namn är viktiga för oss. De säger mycket om vilka vi är. De flesta av oss har namn som våra föräldrar gett oss. Ibland är det namn som har gått i arv. Kanske någon jag känner som heter samma sak. I en del kulturer berättar namnet om platsen där barnet föddes eller en speciell händelse i samband med födelsen. I andra kulturer är det privata namnet inte någonting du berättar för vem som helst, eftersom du tänker att den som kan namnet också har makt över den personen. En del av oss är inte bekväma med det namn vi en gång fått och väljer att byta namn till ett annat som passar oss bättre. I de första kristna församlingarna var det inte ovanligt att personer tog sig ett nytt namn i samband med dopet för att berätta om det nya liv som personen valt att gå in i. Namnet är en del av vår identitet och visst betyder det mycket för oss om någon kommer och hälsar oss med namn och säger hej Elisabeth istället för bara ett hej. Den som har lärt sig mitt namn bryr sig om mig, eller hur? Jesus säger hennes namn, och i den stunden byggs en brygga mellan det som var innan hans död och det som kommer efteråt. Deras relation, Marias och Jesus relation, fortsätter även om det kommer att se annorlunda ut framöver. Jesus berättar för henne att han kommer att ge sig av. Han ska stiga upp till sin pappa, men inte bara Jesus pappa, utan allas, också Marias och din och min. Jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. I och med att Jesus uppstår öppnas något nytt. Uppståndelsen skapar en gemenskap mellan Gud och människor som till och med är starkare än döden. Det är ren kärlek. Sådan kärlek som kan förflytta berg. I Uppenbarelseboken finns en vacker bild av att var och en dag ska få en vit sten i sin hand med sitt namn på. Det är ett namn som bara Gud och den som får namnet känner till. Det namnet beskriver vår identitet på djupet, och att få höra namnet är som att bli sedd och bekräftad fullt ut av någon som älskar mig precis som den jag är. Mitt namn är jag. Och ditt namn är du. Vilken gåva. Det var vad Maria fick uppleva där och då. Och jag tänker att det bar henne genom resten av hennes liv. Det är som en form av födelse. Hon var lärjunge redan innan, men nu blir hon också ett vittne. Det står inte något mer om Maria i Bibeln efter den här händelsen. Men traditionen från den tidiga kristna kyrkan säger att hon följde med lärjungen Johannes, Zebedaios son, och Jesus mamma Maria till Efesos, och att det var där hon dog så småningom. Kanske var det så, kanske inte. Men vad vi har kvar är hennes möte med Jesus när han kallar henne Maria och hon kallar honom Rabboni. Och jag funderar över mitt namn. Vad är det för namn som står på min vita sten? Och vad står det på din? Det namnet kommer att finnas kvar oavsett vad vi är med om, oavsett vart livet föds för oss. Det är ett namn som sjunger redan nu inom oss, för oss, av en röst som vi kanske, om vi lyssnar efter, känner igen. Amen.